It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Uttryck och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Afrika är jordens näst största kontinent med drygt 1,2 miljarder människor. För många av oss är det en ganska okänd kontinent. Men med hjälp av journalister i tv, radio och tidningar får vi information om Afrika. Vi försöker förstå hur en terrororganisation som Boko Haram fungerar och oroas över utvecklingen i Sydafrika efter Nelson Mandela. Den av journalisterna vi kommer närmast är Johan Ripos, som för SVTs räkning bevakar 44 länder i Afrika. Nu är han aktuell med den suggestiva och ytterst välskrivna thrillen Skuggmakten, som delvis utspelar sig i Afrika. Jag tror aldrig jag läst en bok som så obehindrat rör sig mellan två världar. Stockholm, där journalisten John bor med sin sambo Lena. Ett förhållande som är långt ifrån perfekt. Och Kenya, dit John av en slump tvingas att resa. Välkommen Johan.
Tack.
Det var nästan som att det var svårt att få fram det här bordet.
Ja.
Ja, det är kallt i Sverige. Du hamnar journalist från Nacka som för SVT har gjort program som Värsta språket och kulturprogrammet Cobra som utrikeskorrespondent i Afrika.
Och det är en väldigt, väldigt lång väg emellan det här kan man tycka. Och för mig var det var inte alls självklart. Jag hade ingen aning om att jag skulle hamna i Afrika. Det har inte ens legat i på min önskelista. Men jag tror att om jag ska vara helt ärlig med dig så tror jag att min största merit innan var att min fru är halvkenyan. Så att hon hade och har en väldigt stor släkt i Nairobi. Så vi tänkte egentligen åka dit. Vi lekte med tanken av att bara lämna Sverige ungefär ett halvår och bara vara borta. Mm. Och sen så tog jag upp det med utrikeschefen och sa att vi tänkte kanske, vi har planer på, jag vet inte vad ni har för bemanning eller någonting. Och så blev det plötsligt, alla stjärnor stod helt rätt i himlen. Och så plötsligt befann jag mig med en kamera i handen i Nairobi. Helt grön.
Mm. Hur många år sedan var det nu?
6 år och 1 månad ganska exakt.
6 år från Sverige?
6 år från Sverige, precis.
Du, vad har du fått för reaktioner från SVT? När de, som man säger, värvade dig dit?
Ja, men jag har ju varit så länge så att något har jag lyckats göra rätt helt enkelt. Jag tror att det också med just Afrika som det är så enormt stort. Det är så otroligt mycket och olika, 44 länder som jag täcker, 54 på kontinenterna, men Nordafrika räknas inte riktigt. Så jag tror att vara en och samma person har sitt värde.
Mm.
För man bygger upp en kunskap, en vana av att resa på kontinenter. Jag känner väldigt mycket människor runt om i väldigt många olika sammanhang. Så jag har väldigt nära, även om jag inte bor i alla de här länderna då, förstås. Jag bor i ett land i taget.
Var bor du nu någonstans?
Jag har flyttat från Kenya för några år sedan till Sydafrika. Så vi bor i Johannesburg. Vilket då är en väldigt stor skillnad jämfört med Nairobi, jämfört med Lagos, jämfört med Ouagadougou eller vad du vill.
Vad är det som är den största skillnaden?
Ja, men så man brukar säga att Sydafrika är inte riktigt Afrika. Så brukar man säga att Kapstaden är inte riktigt Sydafrika.
Mm.
Och med det menar jag att, nu bor inte jag i Kapstaden, men Kapstaden är den mest västerländska. Vi har Afrika. Johannesburg är också västerländskt i den meningen att du kan du hittar väldigt mycket saker där och kulturella uttryck etc. som du hittar här i väst. Så det tror jag, alltså Sydafrika är också egentligen den enda ordentligt industrialiserade nationen söder om Sahara.
Mm.
Så att det är bara det är en stor skillnad. Resten av Afrika håller ju på att byggas nu. Men en enkel sak som att det inte finns elektricitet ordentligt. Det är, tänker man inte på, men det är ett av de verkligt stora hindren för att det ska komma igång. Om du vill dra igång en fabrik utanför Nairobi och du inte har el, du får betala sjukt mycket pengar för att få dit el, ta igenom all korruption och allting, så blir det ju oöverstigligt.
Mm.
Så att även om det finns, afrikanska länder har väldigt olika förutsättningar, väldigt olika historia, väldigt olika språk, uttryck och kultur och allt vad du vill, så finns det också många gemensamma drag att man behöver komma igång med just infrastruktur, skolgång etc. Så det är liksom stora, viktiga, jobbiga projekt.
Det spelar en roll för dig när du är i Sydafrika att Sverige traditionellt sett har haft väldigt starkt samarbete och utbyte med befrielserörelsen i Sydafrika?
Jag skulle så gärna vilja säga ja, men jag har ställt den frågan så många gånger.
Mm.
Och särskilt unga människor har ingen aning, skulle jag säga.
Mm.
Till och med politiskt engagerade, pålästa, aktiva unga har aldrig hört talas om Sveriges roll med ANC, hur vi stödde dem, att vi inte ens hade en ambassad där, att vi skeppade Volvo-bilar till Lusaka till de exilkämparna, att de hade möten uppe i Stockholm. Det ser ut som frågetecken. Men sen så kommer man stöter på några av de här seniora ANC.
De gamla kämparna.
Ja, precis. Mm. De här killarna med böcker i händerna och som minns hur det var. De säger Olof Palme, Sweden, tack så mycket. Liksom. Jag vet en kille som jag träffade som en man, en herre, så jag ska inte säga hans namn kanske, men han hela hans familj kör Volvo.
Mm.
Och det för Sverige. Mm. Det var han som berättade om det här, att vi skickade Volvo-bilar till Lusaka, som ligger i Zambia. Då. Så att det äldre gardet ser mycket väl till vår roll då.
Mm.
Men till exempel Apartheidmuseet som finns i Johannesburg, finns det inte en rad om Sverige. Sveriges ambassad kämpar rätt mycket för att få in lite grann på Lillis liv, som är den här gården där väldigt många ANC-medlemmar greps inför rättsprocesserna. Och där har man nog lyckats, men det är ju väldigt intensiv lobbying då.
Mm.
Och ANC och sossarna då, framförallt, som var goda vänner för, har inte alls haft samma. Jag har ju varit otroligt frostigt.
Mm.
Särskilt under då Jacob Zuma, korruptionen och allting.
Mm.
Så att vi som var deras bästa kompis i alla väder har varit deras kritiker i alla väder nu.
Mm.
Men det ändras ju nu. Nu har vi en ny president som heter Cyril Ramaphosa. Så att,
gamla fackföreningsledaren.
Ja, verkligen. Mm. Och han har ju varit i skepnad av att han har varit vicepresident länge, så han reste till Sverige. För det är en sån gammal tradition som faktiskt finns kvar.
Mm.
Vicepresidenten reser hit. Så det kommer säkert komma till. Jag kan bara gissa, utan att någon som helst fog för det, att Stefan Löfven, gammal fackbas, vet, det kommer skakas händer och träffas. Det kommer vara ett fint besök, tror jag. Och det är ingen diplomatkälla på det här. Det är bara liksom...
Nej, men det gör inte. Johan, du debuterade som författare 2016 med uppväxtskildringen Forever Young. Och nu har du skrivit thrillern Skuggmakten. Jag tänker att vi ska återkomma till Afrika som en stor del av boken, men ändå börja i Sverige och i Stockholm. Med huvudpersonen John, ung journalist i Stockholm som lever med stort mindervärdighetskomplex och en existentiell ensamhet som långt ifrån är självvald. Den är, för att citera boken, inprogrammerad i honom. Vad tänkte du när du skapade karaktären John, eller vad ville du med honom?
Jag tror att en förutsättning för mig att skriva är att jag måste ha någonting i karaktärerna som känns i fingerspetsarna, känns i kroppen. Vissa kan ju skapa karaktärer helt ur blå och plocka fragment och bygga huvudkaraktärer.
Mm.
Det kan inte jag riktigt göra, tror jag. Så att jag tror att han kom fram rätt naturligt. Det var inte så att jag genomtänkte att det ska vara en antihjälte
Så det är ju verkligen.
Men jag har jobbat rätt länge då. Jag var 18 år på SVT. Herregud. Mm. Jesus. Men jag är inte kille med de här vassa armbågarna, tror jag. Så att jag plockar lite från mig själv. Så det här är ju en värld, du som också har varit med, jag vet att det är ju rätt många rätt stora egon som kan gärna trampa en på huvudet för att komma uppåt.
Mm. Men det finns det inom författarvärlden också, ska jag säga.
Kan du tänka mig?
alla är snälla. Alla är snälla och alla bjuder varandra på omtanke och kärlek när man fått stipendier och sådär.
Förklart, pengarnas del lika. Och,
Jag hade önskat att det var lite mer så. Du, boken Skubbmakten här, den börjar ju väldigt sorgligt. John tar avsked av sin mamma. Och i boken läser jag i början, hans mamma låg på sin dödsbädd. Kan du berätta lite om den här scenen och vad den har för förankring i dig?
Ja, den scenen skrev jag för väldigt många år sedan. Och den skrevs, det är ju jag själv blev scen. Min mamma dog i ALS på just det där sättet. Sen har jag adderat vissa dramaturgiska detaljer. Men i stort sett så var det så. Min syster var ju där också, men hon är bortskriven helt enkelt. Men det var en del i en helt annat sammanhang där jag skulle hamna i. Mm. Men återigen då, för att känna karaktären. Så egentligen så provade jag bara att lägga in den i början av boken. För det gav ju en viss närhet till huvudkaraktären. Och gör att på något sätt att jag måste behandla honom med viss respekt, känner jag. Att, det går inte att göra vad som helst med honom, utan man känner honom på ett personligt sätt.
Mm.
För scenen är att huvudkaraktären John då har blivit kallad in till sjukhuset. Hans mamma ligger för döden i ALS. Hon har skrivit på en lapp hans namn med veka bokstäver. Och så här långt stämmer, och sen så dör hon egentligen exakt i tid, så var det faktiskt 12 minuter efter.
Mm.
Vi pratade med läkaren. Så det var en väldigt... inte en dramatisk situation, men en emotionell situation givetvis. För min mamma var ju, ALS är en sån fruktansvärd sjukdom. Det som händer med alla är att de kvävs och dör.
Mm.
Helt enkelt, för andningsorganen orkar inte. Så att om man sätter in syre helt enkelt, så kvicknar du till och blir hur pigg som helst. I mitt fall, i min mammas fall, gick det otroligt snabbt. Hon var inne på sjukhus. Det här var andra helgen som hon kom in och tillbringade natten på sjukhus. Helgen innan så hade hon haft lite andningsproblem. Men fick åka hem. För har man ALS så får man också väldigt mycket hjälpmedel av den svenska staten. Det är en svindyr sjukdom och det är en fantastisk ALS-vård, måste jag säga. Men så det här var andra gången hon kom in, och i princip så fick man besluta, för läkaren skulle ju kunna satt in det här syret helt enkelt. Men han sa att han bedömde inte det som humant att göra det. Det kan man inte göra i Danmark till exempel. Det har en helt annan lagstiftning. Där sätter man in syre, för man tänker på ett helt annat vis. Så det var en väldigt svår och märklig, väldigt, väldigt märklig situation att vara i, helt enkelt.
Du, jag tänker på... Ja, vi mejlar ju lite till varandra fram och tillbaka här innan du skulle komma. Det är ju länge sedan vi träffades nu. Nu kan vi bjussa på att du var på en pizzeria ute i Solsidan.
Ja väl. Du var helt nyktra.
Ja, jag var helt nyktra och käkade pizza. Men du skriver att du har sett så mycket död och elände i Afrika, så att det har blivit liksom emotionellt stum och cynisk.
Och med lite ironi i den meningen då, men kanske att, ja, men kanske att det är så att om man ser, jag har sett döda människor, jag har haft en person som dör i min famn helt enkelt. Så att det om man tar in allt sånt fullt ut, då rasar du samman som människa, tror jag. Jag vet inte hur man... Men det här gäller ju människor som lever i de här, många av de här extrema miljöerna. Så här är ju inte i hela Afrika. Men det finns många platser, och de tenderar vi journalister att besöka. Där människor har upplevelser och sett saker under årtionden. Alltså östra Kongo till exempel, mm. där har rebeller, våldtäkter och mord och alltså död på ett sätt som det är helt omöjligt för folk att förstå. Och sen så med då på något sätt med bakgrunden med den träningen som man har som journalist i till exempel sjukvård, hur man agerar i vissa högriskmiljöer och så vidare, så kan jag tänka mig att det liknar lite grann en läkares sätt som kan förlora patienter på ett operationsbord. De kan ju inte gå sönder inför varje på något sätt hemskhet. De säger man drabbas kanske emotionellt, det gör man ju, men inte fullt ut.
Tror du att den här scenen som du skriver om i boken då, som är autentisk till stor del, tror du att den här scenen är lättare, har varit lättare att skriva för dig om eftersom du har befunnit dig i Afrika, eller har finns det ingen koppling däremellan?
Inledningsscenen med egentligen så är den skriven så långt innan på något sätt. Min pappa dog 11 månader innan min mamma. Men hon dog ju verkligen framför ögonen på oss.
Mm.
Så där hade jag nog inte det var ju en familjemedlem på något sätt.
Mm.
Så att jag tycker man har en viss, jag vet inte vad man skaffar sig för sköld egentligen. Jag minns när den här mannen, det var i Soweto i Johannesburg, så kom jag åkande med en bil och så passerar en man över gatan precis framför vår bil. Så kommer en motorcyklist till vänster och kör rakt in i den här gamla mannen och hans ben slits av precis framför oss. Och jag har ju fullt sjukvårdsutrustning. Så jag springer ut, det första jag har sett en tornike på honom, vilket är sån här band som drar åt all blod, stoppar helt enkelt för att man förblöder på nolltid. Och känslan var inte alls där chock. Hur det ser ut när en människa fullständigt kan gå sönder köttsligt. Det är jätteläbbigt om man ser det i en situation då man kan ta in det. Nästan läskigare tycker jag att se det på film än det där. För jag blev helt fokuserad på att försöka rädda hans liv då helt enkelt. Vilket jag misslyckades med. Men jag vet inte om det har tagit någonting på mig om jag ska välja. Jag vet inte. Kanske inte nu eller sen. Svårt att säga faktiskt.
Nu har vi gått tillbaka till din bok lite. Det är ju också, förutom att den är en väldigt stark och stark skildring, suggestivt välskriven som jag skrev innan, så har den också en väldigt humoristisk ton, särskilt i början av boken. Alltså jag skrattade högt några gånger när jag läste om John, men det var ett skratt som fastnade i halsen. Alltså John är så ensam och sårbar att han blir som ett öppen mål för kritik och spydiga kommentarer. Vid ett tillfälle i en scen i boken så pratar han med Amanda, som är Lenas, sambons vän. Och Amanda säger så här, citat, det kan inte vara lätt att leva med en kvinna som Lena. Jag menar, du har ju inte breakat själv. Många män har problem med det.
Har vi inte det, eller?
Nej, inte alls.
Nej.
Ja, min fru tjänar 3 gånger så mycket som mig, och 8 år yngre, så att jag har varit så att säga tvungen inom situationstecken att leva med det.
Ja, men det kanske ligger en del i mansrollen att vara försörjaren etc. Så,
ja,
du vet
inte det. Ja, absolut.
Men det finns ju så väldigt många framgångsrika, starka kvinnor inom vår bransch. Mm. Eller om i vår bransch är det då media.
Mm.
Man säger så. Och återigen, hon hade faktiskt ingen, den scenen som du nu läste upp, den kom, det är en del grejer, lite jobbiga frågor istället. Därför att det finns ingen så här professionell tanke med att skriva, utan det kom bara rakt ur. Och var kommer det ifrån?
Man kanske inte analysera varje scen innan man skriver, utan vissa saker bara kommer.
Och men någonstans kommer det ifrån, på något sätt.
Men det finns väldigt mycket så i vår värld där. Att, jag menar, det har ju blivit ett helvete så har man skrivit när någon kvinna ska prata om hockey på tv till exempel. Man får kämpa hur mycket som helst. Även om de är lika duktiga sportjournalister, eller dåliga som männen är.
Ja.
Men du, hur mycket av den här John har du plockat, och journalistvärlden har du plockat från din egen värld?
Jag tror att jag har plockat en hel del från mig själv till John. Och en hel del.
Det är inte så långt mellan John och Johan eller?
Nej, det är, vilket gör det ännu läbbigare att skriva förstås. Det gör det ännu mer på allvar. Ta bort en bokstav. Sen heter han Österby efternamn, min pappa heter Östanby. Så att jag ville lägga honom nära, men ändå hålla honom en bit ifrån mig. För han är ju nybörjare i Afrika, det är inte jag då.
Mm.
Så Så att jag måste gå in, tanken var att gå in i den, med hans ögon, vilket inte var särskilt lätt.
Mm.
Men sen så, när du säger nu, han har ju en bakgrund som inte är en akademisk familj. Han kommer ju från, jag är ju inför uppvuxen i Nacka då, men mina föräldrar var ju vad vi skulle kalla arbetarklass.
Mm.
Det var otroligt pampigt när jag började på tv.
Mm.
Även om min pappa inte hade kollat om det var TV4 eller SVT, men det var bara TV, vet du. Mm. Ja, där uppe och hänger på TV, så
ja.
Så att jag tror att det där kommer nog lite, det har kommit in naturligt i hans värld på något sätt. Och med det följer en viss tankevärld, ett sätt förhållningssätt och situationer, att möta prestige, att möta såna här konkurrensmänniskor som är målmedvetna, duktiga och kan med självklarhet promenera in i de här högprestigemiljöerna. Mm. För mig var det, när jag började på tv för 18 år sedan, tyckte jag nog var lite läbbigt med de här stora nyhetsgubbarna och tanterna.
Mm.
De var från en annan värld för mig.
Det var jag kommer ihåg, vi jobbade ihop lite grann på det som heter Rapport morgon då. Och man hade, ena dagen hade man sett dem i tv-rutan och tyckte de var från en annan planet, och nästa dag så skulle man gör något jobb åt dem som de sen ska ha som underlag för en intervju.
Ja.
Det var ju det skrämmande.
Man står i samma tobakare.
Liksom. Du beskriver ju precis mellan John och hans sambo Lena, så finns det som en osynlig glas, eller det finns som en glasvägg mellan de två, just bara för att de kommer från så olika världar.
Mm.
Och olika världar är det ju också mellan Stockholm och Afrika. Det händer ju, Johan, kan du berätta om, nu sa jag Johan, men jag ska berätta om John, det händer ju någonting med honom som gör att han är tvungen att sticka.
Ja, precis. Mm. Han kommer från sin mammas dödsbädd.
Mm.
Han går på Södermalm. Han är på väg till ingenstans på något sätt, som man är när man har varit med honom och sånt där.
Mm.
Benen bara går. Så möter han en av de här profilerade journalisterna som är hans sambos Lenas då kollega. Som han behöver ju att inte idag, jag kan inte prata med den här personen just nu liksom. Så att han bara viker av in på katolska kyrkan på Folkangatan där. Och där inne ligger en kvinna som är knivhuggen. Och en brittisk kvinna som ger honom ett USB-minne för att hon vet att hon ska dö. Hon pratar lite grann med honom, känner ett visst förtroende och hon har inget val. Det här USB-minnet är väldigt viktigt, innehåller väldigt viktig information. Som ger det till honom och säger, åk till Kenya, sök upp Stella Mwangi och ge det här. Sök inte på nätet för de kommer hitta dig. Åk bara dit. Och de är då en skuggmakt.
Mm. Sen så blir han ju indragen i väldigt tufft spel på liv och död. Ska vi säga någonting om vad som händer i Afrika utan att vi avslöjar för mycket om boken?
Ja, precis. För att han kom ju till Afrika och samtidigt får vi följa den andra huvudpersonen som är då Stella Mwangi. Som vaknar i ett hotellrum i Mombasa, som är en kuststad i Kenya. Hon har en död kvinna bredvid sig på det hotellrummet och dörren är låst. Hon vet inte om hon har hamnat där. Men hon tittar ut genom fönstret och ser några poliser. Och det är inget konstigt med det, de byter lite pengar. Men sen så kommer en vit man fram till de här poliserna. Då förstår de att det här är någonting som är väldigt farligt. Och det har någonting att göra med hennes vän. Och hennes vän är då en person som jobbar i underrättelsen. Som har kontakter med henne av vissa skäl som har med det här underrättelsearbetet att göra. Men så att hon finner sig jagad. Och sen så kommer John och ska söka upp henne helt enkelt. Och allting kretsar kring vad som finns på det här USB-minnet.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Då. Och det finns väl en viss verklig bakgrund i vissa av de här bitarna, kan jag säga.
Jag tänkte att vi skulle komma in på det, för det är en väldigt rafflande historia du berättar. Alltså, vad var det från, vi börjar så här, vad var det du ville från början när du skrev Skuggmakten?
Egentligen så var det så att när vi bodde i Nairobi, så av lite olika skäl så umgicks vi med, jag och vi, min fru, med en hel del maktmänniskor av olika typer. Som exempel kan man säga att om du har barn på en internationell skola, där det går då ungar som har föräldrar som också kommer från andra länder, så brukar de ha viktiga jobb för en journalist just i Nairobi, därför att de kan jobba för FN, de kan jobba för underrättelse, de kan jobba för humanitära organisationer etc. som sitter på väldigt mycket information. Och för min del då så fick jag träffa de här människorna i väldigt avslappnade miljöer, på en grillfest eller när man gick ut på krogen tillsammans. Så att, och då framförallt det som har bäring i boken är ju då vad underrättelsepersoner har sagt till mig i olika sammanhang. Som jag inte kan rapportera om, eftersom jag vet inte om allt stämmer eller sant och så vidare. Men det finns också bland annat en historia, om man känner Kenya någorlunda så vet man att det var våld där 2007-2008 efter ett val. Man höll verkligen på att slå ihjäl varandra. Utan att det här blir för komplicerat och intrigmässigt. Men om vi utgår från att allt jag säger inte är sant nu, så kan jag berätta.
Absolut.
President Uhuru Kenyatta åtalades i Haag för våld, att valvåldet, att ha drivit på. Samtidigt så skickade amerikanerna ut visavarningar till väldigt specifika politiker i Kenya. Och sa att visavarningar betyder att det stod någonting i stil med att vi vet att du är involverad i etniskt våld, om du gör det så får du aldrig något visum till USA. Och om man kan skicka ut en sån brev, det betyder att man vet någonting. Om vad som sker och vilka som ligger bakom, vilka som driver på. Men det har ju inte kommit ett enda bevis från Storbritannien eller USA till den här rättegången. Och det där vet jag att jag har pratat med väldigt mycket med underrättelsepersoner om. Men de ser ju sin roll som någonting helt annat än demokrati. Att börja förse rättegången med bevis är helt kontraproduktivt mot vad de ägnar sig åt på marken. De ska insamla information, hålla sina nätverk intakta, komma så nära dem, terrorister som de jobbar emot etc. och kanske inte främja internationell rättvisa.
Nu sa du ju terrorister här. Det finns ju i din bok både, säkert när du skriver om Boko Haram då, kan du beskriva lite skillnaden och vilken makt de här två organisationerna, Al-Shabaab och Boko Haram, har?
Boko Haram som du har härjad uppe i nordöstra Nigeria har ju varit en fruktansvärd plåga för den regionen. Nu har de ju blivit tillbaka pressade, men under en period så tog de ju över enorma landsändar och stängde av för hela omvärlden att komma dit. Så där har det ju svält och det har verkligen varit ett umbärande av enorma mått. Al-Shabaab, som i Somalia, Somalia har varit under konflikt så jättelänge, och där handlar det mer nu om klassiska terrordåd inne i Mogadishu. Men de har också kopplingar till över gränsen till Kenya, Tanzania, Så när vi bodde i Nairobi så var det ju en terrorattack på ett väldigt modernt köpcentrum med väldigt väl uttänkt mål då förstås. För där var många västerlänningar i hög prestige. Och där gick man in, 4 stycken, och helt enkelt sköt alla man kunde. Och jag var faktiskt inne i det köpcentrumet en kort stund under den här attacken. Det var på, jag gick in genom dörren på vårt favoritfik som låg i hörnet. Där min fru sa dagen innan faktiskt.
Mm.
Där vi brukade äta god mat och dricka kaffe latte.
Mm.
Och nu klev vi över döda ungdomar. Det var helt otroligt fruktansvärd. Både syn och upplevelser.
Det jag tänker, när du har jobbat så mycket på fältet som du har gjort i så många länder i Afrika. Vad gör du av rädslan, eller hur vet du vilka situationer där man bör vara rädd, och hur är det nu jämfört med när du kom dit från början?
Ja, jag brukar tänka som så här, eller som jag känner så, alltså att jag går aldrig mot min egen instinkt på något sätt. Om jag känner obehag inför någonting, ett vägval, en miljö, några personer, en tidpunkt, något sånt där. Men jag kan inte rationellt förklara varför. Så, och det tycker jag råder alla, att då måste man backa ur på något sätt. Det är någonting som man känner inte stämmer. Men rädslan var större nu tror jag än vad det var i början.
Mm-hmm.
Därför att på något sätt så, men som en sån här, den här terrorattacken jag just beskrev.
Mm.
Jag hade aldrig sett någonting liknande. Aldrig hört ett automateld i hur det låter i en bygg, in i en byggnad, hur det ekar, hur det ser ut när människor ligger utspridda döda. Så det var ju en på något sätt så var det så pass nytt så att det gick inte rakt in i, det var inte rädslan som aktiverades.
Mm.
Men sen långt senare, 6 år senare, när man åker in i högriskmiljöer där det förekommer självmordsattacker och så vidare, så finns det så många fler hållpunkter som jag sett och känt förut. Jag vet risker som kan uppstå.
Mm.
Jag känner igen människor med vapen. Hur de står, hur jag inte vill att de ska stå. Hur jag inte vill att de ska komma emot mig. Och sånt där. Så man har fler saker som mer varningslampor som tänds, tror jag.
Mm.
Så jag tror jag är mer försiktig nu. Eller jag vet att jag är mer försiktig än vad jag var. Alltså, jag kommer ihåg att jag åkte upp med till norra Uganda med en barnsoldat i Joseph Konys armé en gång, helt utan säkerhet eller någonting, för att jag inte förstod att
det hade du inte gjort idag.
Nej, det skulle man inte göra, man har ju helt andra policy idag och så, men det har hänt väldigt mycket med journalister har råkat ut för saker och ting, så att, och jag tror att det kommer också med någon typ av professionalism att inte utsätta sig för saker. Det ställer inte bara till problem för mig om jag blir kidnappad, utan det är en hel jätteapparat som dras igång och familjen drabbas fruktansvärt. Mm. Det kanske inte alls är särskilt läskigt för mig om det är några killar som ska hålla mig i en vecka eller något sånt där och försöka få loss lite pengar. Jag kanske sitter och har ingen skräck alls för det på grund av det och det och det, att jag inte känner att de kommer göra någonting och jag vet att de drar en rövare. Men för min familj och för samtalet, han är kidnappad där och där. Vi vet ingenting än så länge, men vi kommer återkomma. Det vill man ju inte utsätta någon för, helt enkelt.
Johan, jag tänkte vi skulle avsluta med sån här, låter som vilken turistfråga som helst, men det man ju ändå är sugen på att veta. Nu har du precis landat i Sverige. Det här samtalet spelas ju nu in i mitten av mars. Vad är det sån här som är klassiska skillnader, de stora skillnaderna mellan Sverige och till exempel Kenya då, som du ser med en gång?
Aha, jag tänkte, tror du skulle fråga skillnaden mellan Sverige och världen. Det är verkligen det här tysta kalla landet.
Ja, det kanske är Sverige och världen.
Och så otroligt rent, det slog mig igår när jag satt någonstans och bara tittade tvärs över gatan och såg fönstren. Det var liksom rent under fönstren utanpå huset. Någon har alltså gått, det var mitt i stan.
Här alltså?
Ja, här. Mm. Om det var söder eller var det var någonstans.
Mm.
Någon har gått så städ, hade det uppgift
mm.
på något kontrakt någonstans och faktiskt gått dit och tvättat det.
Mm.
Och det är så komplett. Jag tittar mig runt här och ser att allting sitter ihop. Trottoaren sitter ihop med vägen utan potholes, alltså vad heter det, hål i backen. blinken, rödljuset står rakt upp och funkar och folk stannar vid en röd när det är rött. I Nairobi till exempel, rödfärgen är ju mer bara vacker att titta på, men man åker ju förbi man stannar inte. Så jag tror det som slog mig i början, som jag försökt bygga den här boken också, den nyresenärens ögon, det tror jag är den här väldiga röran som kommer emot det. Man förstår inte hur kan ett samhälle sitta ihop när så mycket sker. I varje blick när du tittar runt så händer det så otroligt mycket saker. Du kan se en lastbil som i princip går på ena knät och ofta går diagonalt framåt, för den här någon slags mitt knutpunkt eller vad det heter har alltid gått sönder på de här lastbilen. Så de åker på diagonalen framåt med några killar som sitter och snackar där. Så det är en sak. Och sen så någonting som ja, men att man äter mat ibland väldigt nära där det är smutsen helt enkelt. Om du inte sitter på de finaste restaurangerna alltid. Men du har en kring dig miljö som kan vara smutsig. Och då kan ju då en nybörjare känna att det här är livsfarligt att äta den här maten. men jag har ätit mat i Kiberas slum. Och så en kompis som bor där som heter Emily som gjorde såna här chapati till mig. Alltså såna här brödbitar. Jag vet att hon är världens renligaste människa. Och hon friterar den här maten. Vi sitter och käkar, men samtidigt så känner vi doften av avlopp i kring. Men jag blev absolut inte magsjuk av det. Men andra turister kan ju bli det i Grekland om man dricker en milkshake. Milkshake och sallad är livsfarligt. Det finns ett uttryck som är cook it, peel it or leave it. Koka, tillaga, skalare, en bananskalare eller leave it. Så att man läser sina trick. Det är rätt att falla för den falska blicken att här är allting farligt. Det tror jag det är för att säga. Men det är det inte. Och den som inte har rest någonting i Afrika börja göra det, tycker jag. Kan börja med, om du vill ha en resa topp tre, kan man börja med Zanzibar, det är rätt trevligt. Tusenårig kultur, stenstad ute på Swahili-kustens hjärta. Nairobi förstås, om man tycker om lejon och sådär. Tigrar finns ju inte i Afrika. Men Madagaskar, fantastiskt med lemurer, bababträd. Ja, det finns hur mycket som helst, men vi kan ta en podd sen när vi bara pratar om vad man ska åka och varför och hur fantastiskt det är.
Jag ser fram emot det. Tack ska du ha, Johan Ripås, för att du kom till Utvika böcker.
Tack, Magnus.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.